Varför ska man lära sig att äta ostron? Redan när du tittar på ostronet så vet du att det tittar tillbaka. Och det kommer inte att dö förrän du har det i magen. Klibbigt och blött flyter ostronet omkring i kallt havsvatten. Somliga säger att det är som att tugga på en snorlåska. Men en del menar att det smakar fantastiskt av hav. Samtidigt som de häller på allt från citron, rödlöksvinäger till superstark tabascosås. Ätandet av ostronet görs rituellt och bestämt. Det ser ut som ett ostyrigt slafs, men är det absolut inte. Ostronet sugs liksom upp direkt från det badkarsformade skalet. En lätt knyck med handleden och så in i munhålan. Tyst och utan så mycket som en suck. Men vad är det som gör ostronet prisvärt? Skälet är ytterst mänskligt. Man blir del av en historisk tradition och skaffar sig tillgång till en gemenskap. Det som gäller för ostronet gäller också för julens samvaro. Det är därför det finns behov av att skapa vegetariska och veganska julsillar om någon inte äter fisk. Inte för att det är det bästa sättet att servera grönsaker på, utan för att de är julgemenskapens inträdesbiljett. Mitt namn är Rickard Tellström och jag är till vardags mathistoriker. Mitt jobb är att undersöka varför vi svenskar äter som vi gör. Så idag ska ni få veta allt om maten på julbordet. Det blir skinka, korv, ägghalvor och varför de överhuvudtaget är där. Men också vad både du och jag kommer att äta i framtiden. Många av oss pratar nämligen redan medan vi äter om vad den nästa måltiden ska innehålla. Kanske vet ni redan vad ni kommer att äta på nyårsafton. Och så ska vi ta reda på varför svenska barn förr i tiden fick vänta på kompisens rum medan kompisens familj åt middag. Men ett vinterprat innehåller som bekant också en vintermusik. Eftersom mat alltid också är känslor så blir det känsloskapande röster som tema idag. En del kommer att vara stort och svulstigt, annat inåtvänt. Men precis som matupplevelser har sångrösten en förmåga att gå tvärs igenom bröstbenet och sen rakt in i hjärtat. För känslor kan man inte värja sig mot. Som när man får gåshud på armarna. Knottrar det sig samtidigt på låren, ja då är man mycket berörd. When I was a little girl, River Deep, Mountain High med Tina Turner. Det är så mycket power-känsla i den här rösten. Det är lite raspiga och hesa, bara förstärker kraften. För er som är ungefär 40 år och äldre, känner ni igen er i det här? Ni är hemma hos en kompis och leker efter skolan. Plötsligt ropar kompisens mamma att det är mat. Då får du vänta på rummet till kompisen ätit färdigt. Du är inte inbjuden till matbordet. Det här är en erfarenhet som förmodligen delas av hundratusentals svenskar. I slutet av maj i år brakade skandalen lös. Allt började med en kort fråga på det internationella diskussionsforumet Reddit som löd så här i svensk översättning. Vad är det konstigaste du fått göra hemma hos någon på grund av deras kultur eller religion? Frågan handlade alltså inte om Sverige. Men en person svarade på Reddit-frågan och skrev att han mindes en konstig kulturell svensk situation för några decennier sedan. Han hade då besökt sin killkompis och de lekte. Då ropade den svenska mamman att middag var färdig. Men han fick sitta ensam och vänta på rummet medan vännens familj åt tillsammans. Det tyckte han var jättekonstigt, åtminstone idag. Här brast allt. Hans svar gjorde att svensk matkultur fick sin egen hashtag, Swedengate. Först kom frågan att handla om svenskarnas bristande gästfrihet. Sen tog den en sväng över om det här var en dold rasism, om det nu var så att kompisen kom från en annan etnicitet. Plötsligt hade jag en bunt internationella matjournalister i min telefon och mejlen och alla ställde de samma fråga. Bjuder inte svenska föräldrar kompisarnas barn på middag, utan skickar in kompisen på rummet? Underförstått, vad snåla och osympatiska ni är, ni som ska vara världens mest jämställda land. Kanske handlade det internationella intresset också om skadeglädje. För präktiga svenskar kan vara ett gissel för världen. Jag försökte berätta att i sak var händelseförloppet korrekt beskrivet. Barn åt inte hos varandra särskilt ofta i historien. Fram till 1980-talet åt stadsbarn vanligen sin middag hemma hos sig själva därför att föräldrarna hade planerat familjens mat. Middagen var till för att svetsa samman familjen. Fyra fläskkotletter inköpta till fyra personer räckte inte heller till fem. Ett undantag var på landsbygden. Där kunde barnens kompisar äta med, för husmodern kokte bara ännu mer potatis och gjorde ännu mer sås. Man var också van vid att ha extra skördefolk eller gårdshjälp i maten året runt. Det som många utländska journalister inte visste var att vi i Sverige hade mycket höga matpriser ända till dess vi gick med i EU 1995. Det fanns helt enkelt inte resurser till att också föda grannens ungar. Men också svenskar födda efter 1990 tyckte det här lät konstigt. För de hade inte heller hört hur det var att dela på ett paket bacon på fyra familjemedlemmar, som var vanligt när jag växte upp på 60-talet. Var och en i familjen fick alltså 2-15 cm långa baconremser, eller ungefär 35 gram bacon var i måltiden. Men inte mer. Eller hur det var att äta 7 potatisar och 2 köttbullar till middag. Inte tvärtom, som vi gör numera. En skillnad mellan barn idag och hur det var att vara barn förr var att barnen då hade sällan några egna relationer till kompisens föräldrar. Barn förväntades inte att sitta med och konversera om ditten och datten vid ett middagsbord. Barn var barn, vuxna var vuxna. Och måltidsstunden manifesterade kärnfamiljens inre krets. En brist i kompisens bordskick, att till exempel inte kunna äta fint med kniv och gaffel, och att säga att man tyckte att maten smakade konstigt, kunde dessutom skämma ut kompisens föräldrar och visa på en dålig uppfostran. Swedengate lyfte en annan sak som är moraliskt jobbig för oss svenskar och som var svårförståelig för utländska journalister. Det är vår syn på att stå i skuld till varandra. Om mina barn äter hos dig så måste jag bjuda tillbaka. Annars blir vår relation ojämlik. När vi svenskar går på restaurang så delar vi notan efteråt med hjälp av en miniräknare. Och så swishar vi rättvist för att kompensera för alla ojämlikheter. Vi bjuder inte på en drinkrunda på puben som man gör i England. För hur ska man då ha koll på vems tur det är? När vi äter färdigt staplar vi tallrikar för att inte vara till besvär för servitrisen när hon ska duka av. I förtroende kan jag berätta att serveringspersonalen avskyr det. Och fikar vi ihop på jobbet och det är en enda muffins kvar på fatet, så måste vi diskutera en god stund om vem som ska ta den. Ska den delas i hälfter, fjärdedelar eller ännu mindre bitar? Oftast är det bäst om alla avstår, så får muffinsen ligga kvar där och torka, så kan man kasta den sedan. Tror ni inte att det bara är i Sverige som vi håller på så här? När jag för några år sedan reste i svenskbygderna i Minnesota i USA för att undersöka svenskamerikanernas julmat så hittade jag samma fenomen. Ättlingarna till de svenskar som emigrerade för 150 år sedan låter också den sista biten vara kvar på kakfaten och bufféerna för att ingen kan ta dem. Bland amerikanerna i USA har den här biten till och med ett namn. Den heter The Cursed Last Bites of Minnesota. Den sista bitens förbannelse. För det är vi svenskar och svenskamerikanerna i Minnesota som håller på så här. Vi räknar och vi mäter. Mm. skön julstämning med gruppen Wachtave. Joy to the World från tidigt 1700-tal. Klangfullt, övertonsrikt och klockren stämsång. Ganska svängigt också. Nu tar vi en julmatsquiz. Vad kom först på julbordet? Sillen, gröten, köttbullarna eller korvarna? Rätt svar är gröten. Inget är äldre än den. Den fanns på bordet redan första gången vi firade jul efter att Sverige kristnats för över 1000 år sedan. Vi bor i ett land som odlar råg, korn, vete och havre, så grötarna, men också julölen och julbröden tillhör vår festdukning. Risgrynsgröten känns ny, men den verkar ha funnits hos samhällets elit redan på 1300-talet. Vanlig blev den däremot inte förrän på 1800-talets andra halva. Men det finns en sak till som var lika tidig som gröten. Det är korvarna. De är också minst 1000 år, men vi har ingen susning om vad de smakade. Den äldre mathistorien saknar dessvärre alltid recept, för korvkunskapen satt i händerna. Men om man ska göra en kvalificerad gissning så stoppades nog korvarna med fläsk, kanske nyslaktat får- och kalvkött och sen möjligen också korngryn. För då blev korvarna syrade och fick fin smak. Alltså något som liknade vår tids isterband eller kanske pölsa. Medan vi ändå håller på med de allra äldsta julrätterna är det väl lika bra att uppmärksamma de tjocka, stekta och färska revbensspjällen. De är förmodligen också ett av de kulturarv som löper i rakt nedstigande led från vikingatidens midvinterblot och som hann att bli både kristnade och sekulariserade innan de hamnade i vår tid. Okej, där har vi väl klämt de väsentligaste julbordsgamlingarna. Nu tar vi nykomlingarna. Till exempel ägghalvorna. De vackra små juvelerna i gult och vitt. De har sin historia från smörgåsbordets 1800-tal, men lyftes in på restaurangernas julbord först på 1920-talet och i hemmen var de helt okända innan dess. Skälet var enkelt. Förr la hönsen inga ägg på vintern. Hönsen levde nämligen på sparsamt med foder från oktober till april. De var i halvmörker och hade det rätt kallt. Då slutade de att lägga ägg. Men från 1960-talets början får de varma hönshus, bra belysning och bra foder. Och sedan dess har vi massor med färska ägg året runt. Men inte bara julbordsgästerna älskar ägghalvor i vår tid. Det gör restaurangerna också. För ägghalvor är jämte potatisen och brödet det som är mest vinstgivande på julbordet. För äter man mycket av dem, äter man mindre av det dyra köttet och fisken. Tänk på att om du tar 2 ägghalvor med något gott på så har du faktiskt förbrukat omkring 15% av ditt totala ätutrymme. Köttbullarna tillhör också nykomlingarna. Tidigt 1900-tal. För det var då köttkvarnen var ny och det blev enkelt att göra köttfärs. Janssons frestelse är en annan ny julrätt. Uppfunnen i sent 1920-tal som en sillgratäng fast på rå potatis. Den tar sig in på julbordet som sparmat under andra världskrigets beredskapstid. Man behövde nämligen inga ransoneringskuponger för att köpa ansjovis och potatis. Då är det bara en sak kvar. Ikonen, kultföremålet, den mytiska symbolen.
Och sen kom tjuren! Och ni vet ju vem, eller hur?
Men det är ju inte tjuren Ferdinand jag syftar på, utan julskinkan. Den är inte äldre än sådär 140 år på julbordet, från 1800-talets andra halva. Julskinkan hörde inte heller hemma hos bondealmogen, utan den var borgerlighetens varma julstek som runt 1880 tog sig in som kallskuren skinka på julsmörgåsbordet. Men det är först på 1900-talets mitt som man finner den i nästan alla samhällsklasser. För en skinka på flera kilo i vikt var för många en alltför dyrbar julmat. Än idag är det mer ekonomiskt att köpa några färdiga kallskurna skivor av skinka. Hur blir det då i framtiden? Om man tänker sig något riktigt högteknologiskt, som en jultallrik med allt från julbordet, nedfryst, och när man vill fira jul så skickar man bara in tallriken i mikrovågsugnen. Hur länge kommer det dröja innan vi får se en mikrojultallrik? Svaret är, den har redan varit här och den har försvunnit. Det fanns en sån här fryst mikrojultallrik i butikerna mellan åren 2006 till 2008. Den hade nästan allt från julbordet, inklusive nedfryst risgrynsgröt med sylt, för att bekvämt värmas upp i mikron. Det var också populär i kommunernas hemtjänst som kom hem med en jultallrik till gamlingar som fick färdig mat hemkörd. Men även om det var vänlighet och omtanke i gåvan, så gör det lite ont i bröstet när man tänker på en hälsning i form av en mikrad jultallrik. Två röstgiganter i Barcelona. Både pop och opera med Montserrat Caballé, de svaga tonernas drottning, och Freddie Mercury med ett så stort uttrycksregister. Chefen över julklapparna heter Tomten. Men det finns en ännu högre chef på julen. Det är familjens julbordsgeneral, alltså chefen för julmaten. Det är en inofficiell roll. Inte sällan har personen motvilligt accepterat uppdraget. Men det förekommer också självutnämnda julbordsgeneraler. Uppgiften är fylld med stor makt och svåra förhandlingar. Hon, för den här befälspositionen innehas oftast av en kvinna, ska samordna motstridiga familjeviljor och spänningar så att julbordet blir som det alltid har varit. Hon har ingen uniform, men till sin hjälp har hon den speciella julpärmen. Det är en slags bok med trollformlerna för den egna familjens julmagi. Där finns listan med rätterna som måste vara med på familjens julbord, men också de viktiga handskrivna recepten från tidigare generationers julbordsgeneraler. Men varför har vi då den här julmilitära graden? Jo, skälet är en ovanlighet i svenska fester. Våra högtider utförs nämligen ofta som ett knytkalas. Eller förningskalas, som vi matetnologer brukar säga. Det är få som bjuder på hela julbordet som det vore en lördagmiddag. Istället så bär gästerna med sig en eller flera matgåvor, en förning, precis som de vore de tre vise männen. Redan i oktober månad börjar julbordsgeneralerna att lägga sitt julmatspussel. Samordningen av släktens krav tar sin början. Om någon familjemedlem vill att en maträtt ska tas bort så måste det först förhandlas med alla andra gäster. Annars upplevs måltiden inte kunna skapa en riktig jul för alla. Det här julspelet liknar förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare. Men till skillnad från lönediskussionerna finns det ingen möjlighet för någon part att stranda förhandlingarna. Julstrejk och jullockout är uteslutet. Ett enkelt sätt för julbordsgeneralen att komma ur kniviga förhandlingar och behålla sin titel och vara julbordsgeneral också nästa år är att vika ner sig. Helt enkelt släppa in alla rätter så att julbordet blir större. Julbordet har därför stora likheter med universum. Det är ständigt expanderande. Men det händer faktiskt att maträtter nästan omärkligt försvinner. Det kan äga rum när rättens försvarare går ur tiden eller inte längre är på plats. Kanske när en äldre släkting inte längre orkar att göra en presssylta. Men julbordsgeneralen har då makten att flytta syltan från en persons ansvar till en annan. Det är i det här ögonblicket som ett av julens mirakel äger rum. För alla er som undrat vad tradition egentligen är, så är det nu den blir synlig. Tradition innebär att överlämna något, men också samtidigt ta emot och göra det till sitt. Det är en rörelse och ett överförande av kunskap i tid och rum, som vi gör med julmaten. Den som har tagit emot ansvaret för att fortsätta tillaga syltan har nu blivit en traditionsbärare. Den förvaltar en uppgift för släktens fortbestånd till dess att den lämnar in och en ny bärare kan utses. Julrätterna behövs för att om de tas bort så är det som att en skärva slås av från familjens släktkruka. Gemenskapen blir sprucken. Men med en ny traditionsbärare kan skärvan återlimmas fast och släkten blir hel igen. Men kanske är den här befälsordningen allra mest speciell när man själv blir sambo eller gifter in sig i en släkt. Då kan följande scen utspela sig. Julbordsgeneralen frågar dig flera veckor innan jul om du har någon särskild maträtt av julbetydelse, en rätt som du vill ta med dig till årets julfirande. Frågan låter vänlig, men pass på, den kan vara försåtlig. Ett felaktigt ord från dig och du har förstört många kommande jular. Så du drar på svaret och säger lite långsamt att du skulle kunna ta med dig en sillinläggning. Och du förklarar att det finns en väldigt speciell löksill som din gammelfaster Edith i Bjärnum alltid gjorde. Julbordsgeneralen har nu två svarsmöjligheter och måste fatta ett snabbt beslut. Antingen säger hon, vi har redan en löksill så du får ta med dig något annat. Eller uthärda att det blir en dubblering av sillarna och säga, ja visst, vi vill också att du ska känna att det är jul. Men om ditt samboskap eller kärleksfulla giftermål slutar i en skilsmässa så förändras allt. Då åker du själv ut och det gör också löksillen som du hade med dig. För på släktens julbord finns ingen avdelning som heter frånskilda makars julrätter. Så samsjunget av Anne-Frid Lyngstad och Agneta Fältskog med Lay All Your Love On Me. ABBA-soundets röster. Och det är en kvalitet också att man omedelbart hör vilka det är. Precis som mat kan vara ett minne så är det här ett musikminne från mina skoldiskon på 1970-talet. Hann du förresten med att fira novent i år? Novent, det är en ny festlighet. Den 1 november smyger det igång. Själva poängen är att det vid novent är okej att tjuvstarta julpyntandet. Ordet novent är en sammanslagning av orden november och advent. Det dyker upp i media och bloggar första gången 2019, alltså alldeles nyss. Vid novent tycker influencers att det går bra att ta fram julbelysningen. En skrev till och med på sin blogg att man i början av november skulle dra igång med lussebaket så att det inte blir så stressigt i december. Under pandemiåren 2020 och 2021 så fick novent ett rejält uppsving. Det var som att vi ville ha något att se fram emot när vi inte fick umgås som vi ville. Det här är ett av tidens kännetecken. Numera släpps julens känslor loss all tidigare. Julmust finns i butikerna redan från 20 september. Glöggmingel från mitten av november. Men före 1970-talet firade vi jul mellan julaftonen och 20 knut i mitten av januari. Idag kan julgranen kläs redan till Lucia och så åker den ut på juldagen. Vi firar numera den mesta av julen långt innan det är jul. Men det finns ett gammalt och viktigt förjulfirande. Det är julfesten på jobbet. Förmodligen så är det kalaset rent av medeltida. Det gick till så att bonden eller hantverkarmästaren i staden samlade alla pigor och drängar, geseller och lärlingar i storstugan på julaftonens eftermiddag. Det lystes julfrid och ingen fick jobba något mer och så bjöds alla på en mycket speciell maträtt. Vi känner den som dopp i grytan. Bröddoppandet i buljongen var julens egentliga inledning. Alla fick också smaka på julens kokta kött och korvar. Men det blev också smör på brödet och i glasen det nybryggda starka julölet, kanske också några supar. Och så fick man sin julklapp och tack för arbetsåret som hade gått. Oftast var presenten något nyttigt, som ett tyg som kunde bli till en skjorta eller kjol. När jag var i svenskbygderna i Minnesota i USA för att se vad som fanns kvar av den svenska julmaten hos dem, så var det som överraskade mig mest att dopp i grytan, måltiden, levde kvar där. Och dessutom i sin originalform, vilket den mycket sällan gör i Sverige. Det innebär alltså att den äts som en separat måltid ungefär vid sen lunchtid på julaftorna. Gästerna till doppet är inte bara familjen utan också vänner och grannar. För dopp i grytan har aldrig tillhört det stora julbordet. Grytdoppet var alltså ett av de kulturarv som de svenska emigranterna hade med sig till Amerika. Och kanske det som betydde mest för deras gemenskap. När de doppade så mindes de sin familj i Sverige samtidigt som de visste att de sannolikt aldrig skulle återse den. Men doppet gjorde att de inte längre var hemlösa i tanken. Det har länket till Sverige levande. Och ännu idag är jobbets julparty så kulturellt viktigt för oss svenskar att Skatteverket medger att arbetsgivaren får bjuda sin personal på julbordet utan att de anställda behöver förmånsbeskattas för gåvan. Men Skatteverket vill inte ha några utsvävningar. Julbordet får därför inte vara för lyxigt utan ska vara mer av normalgraden. För så säger lagen. Countertenoren och hiphopdansaren Jakob Josef Orlinski med King Singers. Bedövande vackert arrangemang. Naket, intimt och enkelt. Det här stycket, Music for a While, skrevs av Henry Purcell redan 1692. Ibland möter jag människor som säger att vi inte har något matkulturarv i Sverige. Att vi bara äter färdiglagat eller bara amerikanskt. Men inget kunde vara mer fel. Vi har till och med flera matkulturarv som är i stort sett helt unika. Nu ska vi nörda ner oss i ett av dem. Inlagd salt sill i sur, sötsockrig kryddlag. De senaste 10 åren har det till och med uppfunnits vegetariska sillkopior. Som aubergine eller tofu inlagd i en söt, kryddig, sur ättikslag. Allt för att vara en illusion av en inlagd sill. Så att julens gemenskap ska kunna hålla samman. De inlagda sillarna har i historien haft en mycket högre status än den salta vardagssillen. För saltsill som varmrätt är den billiga, ibland till och med fattigmansmat. De familjer som i historien hade allra svårast kunde dela den dagliga salta sillen i 3 delar. Hustrun fick äta sillnacken, alltså sillhuvudet och sillens framdel. Mannen fick den köttiga mittbiten, för det var han som skulle orka att arbeta och dra in pengar till familjen. Och äldsta barnet tilldelades sillsvansen, för det var det barnet som garanterade föräldrarnas ålderdom och pension. Övriga barn fick äta av sillspadet, och barnens kompisar fick äta hemma hos sig. Men den kryddiga och söta inlagda sillen, den hade inget fattigt över sig. Tvärtom. Den åts istället som förrätt på det som sedan 1700-talet kallas för brännvinsbordet och som var smörgåsbordets föregångare i borgerskapet. Den inlagda sillen fick sin smak av dyrbara kryddor från Orienten, av kostsamt socker från Karibien eller Tyskland och av köpt ättika från kommersiella tillverkare. Det är faktiskt det mer än 300 år gamla brännvinsbordet som är det svenska festakkordet och som ännu idag inleder i stort sett alla svenska julbord och påskbord och midsommarbord. Men arbetarklassen och landsbygdsbefolkningen saknade förrättssillen av ett mycket enkelt skäl. De åt inte förrätter alls utan gick direkt på varmrätten på sina kalas. Idag är den inlagda sillen så viktig för oss att till och med Sveriges kockelit måste ta tag i det här kulturarvet. Den som tävlat för Sverige i Bocuse d'Or, den mest prestigefyllda internationella kocktävlingen av dem alla, måste visa upp sin skicklighet att göra inlagd sill. Så också den som vinner årets kock. Kockarna publicerar sina bästa inläggningsrecept men alltid i så enkel form att man kan prova hemma. I tidningar, radio och tv finner man därför inläggningar som Karina och Ulrika Brydlings vaniljsill med tomat, Tarek Taylors Branteviksill på ostronskivling men också Mattias Dahlgrens matchesill med pepparrot, äpple och brynt smör och Fredrik Erikssons inlagda sill med citron och oliver och Seina Motadas recept på japansk inspirerad sillinläggning. För mig är den inlagda sillen julbordets favorit. Men jag kan inte minnas när den blev det. Det verkar dock vara så att gillandet av sillinläggningar är en påtagligt tränad smak, precis som kaffet är. När jag frågar invandrare hur de känner inför att ha kommit i en matkultur där kalla, sockerinlagda, salta, ättiksura och blöta sillar hyllas så verkar det gå bra efter ett par års träning. Då uppstår sillkärlek. Hemma hos oss är det min ungerska svärmor som gör just löksillen. En maträtt som helt saknas i det ungerska köket.
Jag är fattig bonddräng men jag lever ändå. Dagar går och kommer medan jag knogar på. Nu du, säger Herren, är ditt arbete slut. Nu du, fattig bonddräng, nu får du vila ut.
Fattig bonddräng med Tommy Körberg. Uttrycksfullt och så oerhört textnära. Texten av Astrid Lindgren och musik av en annan vinterpratare i år, Georg Riedel. Det svåraste med att forska om matkultur är faktiskt inte att undersöka hur vi åt i historien. Det är istället att vända på perspektivet, alltså att ha en idé om vad du kommer äta om sisådär 5-10 år in på 2030-talet, alltså långt innan du själv vet om det. Mitt sätt att ändå göra ett försök är att titta på hur vi har ätit i historien. Vi är alla faktiskt ganska lika de som levde för oss. Ingen av oss äter vad som helst för att överleva. Det är förmodligen flera årmiljoner sedan vi åt utan att ha en kulturell eftertanke. Inte ens under svält äter vi vad som helst. Istället måste allt passa in i våra livsambitioner. Ja, alltså hur vi lever med vår familj. Som att man får äta och dricka lite bättre när man får lite mer betalt för sitt jobb. Varje löneförhöjning går till att välja mat som bättre passar ihop med vad man vill äta och att inte behöva äta det man är tvungen till, som är den fattiges lott. Ja, helt enkelt ett mer generöst fredagsmys, kanske med ostron. Kort sagt, mer mat som är lite mer märkvärdig för oss, för vi vill att vår framgång ska synas. Men om man kan sin jantelag så vet man att våra medmänniskor inte alltid är så där jublande glada åt andras märkvärdigheter. Jante säger, du ska inte tro att du är bättre än vad vi är. Med andra ord, gör det inte till. Men kan då andras matval göra att folk blir förbannade? Och kan man bli irriterad på de som äter pizza? Jo då, lyssna på det här radioklippet med arbetarförfattaren Moa Martinsson. Det är från 1962, sisådär 60 år sedan. Hon var en stor kulturpersonlighet vid tiden. Det hon pratar om här är matlagningen i 1960-talets radio och tv.
Och vad är det meningen med all det här joxet ni håller på med i tv och radio och mat och grejer och joxar till ett någonting så fruktansvärt? Inte har folk tid med dessa matprogram. Men tänka sig när man till exempel sitter och man har barnbarnen hos sig. Ja, Jag har vuxna barnbarn som är 17-18 år. Och de sitter bredvid och vi sitter och tittar på tv. Och så är det ett fint middagsbord med professorer och fint folk. Och så säger värdinnan helt plötsligt: men hej, nu ska vi laga till en pizza. Och barnbarnen blir blodröda i ansiktet och sådär. Vi är ju inga italienare nämligen, vi är ju svenskar. Det är löjligt varför hålla på, och det där är väl inget gott förresten. Jag vet inte vad det består av egentligen, en massa röra. Så har det en kock till på köpet och lagar till det. Vi ska inte ha såna där fasoner, vi ska inte vara så där förskräckligt härskapsaktiga.
Som den proletärförfattare Moa Martinsson var, så var det viktigt att folkhemmets klassgränser upprätthölls. Man skulle inte låtsas att vara ett härskap och lägga sig till med fint folks vanor. Istället skulle man hålla sig till svensk saltsill och svensk slarvsylta. På 1960-talet, när det svenska folkhemmet var samhällsprojektet med stort S, fanns det en spänning i den svenska matkulturen. Det var en kamp mellan de som blickade inåt mot traditionen och de som ville ut från det instängda, ut i världen. Att då göra sig märkvärdig med utländska matvanor, det var som att det svenska inte längre dög. Italiensk tomatsås, en degbotten, örtig oregano och smältande ost kunde liksom rubba hela samhällsordningen. Donna non vidi mai med Jonas Kaufmans praktfulla tenorröst med en sån härlig baritonalsvärta. Mycket passionerat ur italienaren Giacomo Puccinis opera Manon Lescaut. När livets alla vardagar blir till en enda gröt, så sticker jularna ut. För man firar inte fler jular än sin ålder. Är man som jag 62 år, så har det blivit 62 jular. Men skilsmässobarn firar fler jular än sina åldrar. Ofta varje jul två gånger. En hos mamma och en hos pappa. Ibland ännu fler. Men vad utgör då 62 jular för slags livserfarenhet? De är förstås alla privata, men man kan knappast kalla dem för personliga. För julens syfte är att göra oss alla till en del av samma gemenskap och inte att vara unika. Det är en motsättning med hur vi gör resten av året. Då vill vi vara speciella. Men julen firar vi oftast som alla andra gör i vår närhet. Det som 62 jular har lärt mig är att julen har begränsningar i hur de kan firas. Man måste göra vissa saker, samtidigt som man inte får göra annat. En gång för många decennier sedan, när jag ville fira jul själv, alltså vara helt på egen hand på julafton, blev en kompis mamma så upprörd när hon hörde det att hon krävde att jag skulle fira julen med dem. Det var enklast att tacka ja till inbjudan, för jag hörde hennes upprördhet. Det blev en trevlig jul det också. Resten av året kan man fira högtiderna själv. Ibland är de i ensamhet, men att vara solokvist på julafton, det har något ohyggligt över sig. Som att göra något mycket förbjudet. Men jag gillar julen. Det återkommande och repetitiva i ett årsskifte är tilltalande. Dessutom att en gång om året få göra min pressylta och syssla med ett riktigt gammalt mathantverk gör att jag känner mig som en del av historien. Och numera är jag traditionsbärare på pressyltan, eftersom min skånska mamma, som alltid gjorde den tidigare, är död sedan länge. Så jag delar pressyltan i två halvor, så att min bror får den ena och jag den andra. Känner du att du är en del av en regional matkultur? Alltså att du är som de är i Italien och Frankrike, med olika maträtter beroende på varifrån man kommer. Nu är det sällsynt i Sverige, eftersom målet med vår nationella jordbrukspolitik sedan mer än 100 år har varit att slipa bort de lokala olikheterna, att skapa en riksmatkultur. Men det finns faktiskt en plats där släktens regionala ursprung alltjämt kan vara synligt ännu idag, och det är på julbordet. Har du gräddkokt grönkål där, så har du sannolikt släktrötter i Halland. Och finns det en äggost på bordet, så är det nog en bohuslänning i släktträdet. Är det tunnbröd till doppet i grytan, så skvallrar det om ett norrländskt påbrå. Är det däremot limpa till doppet, så är det mer sannolikt att du har dina rötter i Sydsverige. Men om man finner en grönsaksgratäng på julbordet, så är den inte regional, utan istället ett exempel på en slags riksjulmat som vunnit popularitet genom kreativa tidningsrecept från 1980-talet och framåt. Julmatsforskningen visar också att de som invandrat till Sverige dukar sitt julbord som i stort sett gammelsvenskarna gör. Skälet till det är lika enkelt som självklart. Om man blir ledig från jobbet i ett land som har en lång rad röda helgdagar i decembers slut och affärerna säljer julmust och färdiga köttbullar för att fira de här röda dagarna, så äter man köttbullar och dricker julmust under just den här långa raden av röda dagar. Har man barn i skolåldern går anpassningen till landets festmönster dessutom snabbt som ögat, för barn älskar högtider. Men förstås finns det de som firar jul utan traditionsmaten. Jag har en vän som i sin familj äter en stor pizza på julafton. Det blir jul av det också. Men en annan god vän berättar för mig att hon varje år har ambitionen att ordna en trerätters festmåltid på julaftonen. Men det är fåfängt och förgäves. Syskonbarnen och svärmor vill hellre ha julbordets standardkomponenter. Så de kommer till julaftonsmiddagen med inte bara sig själva, utan också bärandes på fat med prinskorvar, Jansson och köttbullar. Min vän är förtvivlad, men håller god min, för det gör man på julen. Eller så skriker man och stormar ut till närmsta pub. Amy Winehouse och Back to Black. Ytterligare en röst som avslöjar vem det är som sjunger redan vid första tonen. Lite förförande och kanske också med en gråt i klangen som berör. Så har det blivit dags att avslöja framtidsmaten. Har du hört att i framtiden kommer vi inte äta mat? Istället kommer vi äta piller. Det här är faktiskt den äldsta framtidsförutsägelsen vi har om vår matkultur. Ursprungligen kom spådomen förstås från USA och den gjordes redan för 80 år sedan på 1940-talets mitt. De här framtidspillren skulle innehålla alla vitaminer och alla viktiga näringsämnen. Snabbt och kvickt var idealet. Aldrig mer behöva ägna sig åt matlagning eller långa måltider. Men vi människor behöver ju också kalorier. Så det var faktiskt en sak till som skulle ingå i den här pillerdieten, men som liksom försvann i framtidseuforin. Vid varje måltid skulle man också äta en tallrik med rostade cornflakes. Först då blev det en komplett måltid. Med cornflakesen blev det också samtidigt klart vem som hade tänkt ut den här framtiden. Ett av USAs största livsmedelsföretag, och som av en ren händelse tillverkade, just det, cornflakes. Den här förutsägelsen har ännu inte slagit in och den kommer heller aldrig att göra det. Skälet är att den missar det grundläggande. Det är att vi människor äter för att få tid att vara sociala med varandra. Vi trivs bäst när vi får dela måltider tillsammans, och piller och cornflakes har ingen gemenskap. Därför är förutsägelser om framtidens mat, som inte samtidigt inkluderar den kulturella gemenskapen vid matbordet, dömda att misslyckas. Men en sak har den här gamla pillerprofetian gemensamt med vår tid, och det är att det ofta är livsmedelsindustrin som gör förutsägelser om vad vi kommer att äta i framtiden. Helt enkelt för att de, av en ren händelse, har satsat på att tillverka det som ska bli framtidsmaten för oss andra. Vinsten för dem ligger i att vi lär oss se framtiden som de gör det. Ibland har de rätt, ibland har de fel. Men om jag ska göra en nästan stensäker framtidsförutsägelse om vad du kommer äta om 10 år, så är det potatis. Jag är också helt övertygad om att du kommer äta korn, havre, vete och råg i form av öl, gröt, bröd, pasta eller pizza. Sädesaxen har nämligen vi människor ätit i mer än 10 000 år, så vi har liksom brödätandet i våra gener. Och våra energiförbrukande hjärnor älskar kolhydrater, alltså öl, gröt, bröd, pasta och socker om det bjuds. Jag tror också att du på 2030- och 40-talen kommer att äta din familjs inlagda sill till jul, därför att traditionernas gemenskap är så skön. Matens känslor går samma väg som musikens, tvärs genom bröstbenet, rakt in i hjärtat. Kan det bli vackrare? Leontine Price, 1900-talets bästa Puccini och Verdi-sångerska i Kill Bel Sogno di Doretta ur Puccinis opera La Rondine. Sprött som spunnet socker. Men är det ens möjligt att spå framtidens mat? Svaret är nog mest nja. Låt mig ge några exempel. Hur lång tid i förväg förutsåg du att det skulle komma chokladkakor med chilismak? De kom år 2006. Eller att man skulle kunna beställa färdigpackade, hemkörda matkassar. De kom brett år 2009. Poängen med de här exemplen är att det nästan är hopplöst att veta hur samhällsutvecklingen påverkar vår livsmedelsideal och hur vi kommer att laga mat. Ta det här med pandemin, som skapade en ny matsituation i många hem och som väckte en avsomnad familjeroll till liv. Hemmafrun. Nytt var att den här rollen nu kunde innehas av både män och kvinnor. Pandemihemmafrun, oavsett om det var en man eller kvinna, fick laga frukost, lunch, fika och middag till hemmajobbande makar och de skolungdomar som var hemförlovade. Samt försöka jobba däremellan. Köksbordet, ja hela köket, blev inte bara hemmajobbarnas arbetsplats, utan också en träffpunkt för de som jobbade i sovrummet och de som satt i tv-soffan med sin laptop. Att gå förbi kylskåpet lite då och då fick samma funktion som att gå till kaffeautomaten på jobbet. Kanske händer det något kul om man öppnar dörren. En pandemihemmafru berättade för mig att han höll på med matlagning från 7:30 på morgonen till långt in på kvällen. 7 dagar i veckan, månad ut och månad in. Det tog ungefär 3 veckor, sen var han rådvill om vilka nya maträtter han skulle hitta på och inte fastna i familjematens hamsterhjul. Under pandemin undersökte jag en receptdatabas hos en av landets största livsmedelskedjor. Jag ville se vad pandemisvenskarna och pandemihemmafruarna sökte efter för recept för att förnya sig. Resultatet var att ni sökte mindre efter vegetabiliska rätter som linsgryta och halloumi lasagne. Det verkar som om 2010-talets vegointresse svalnade något. Kanske var det för att ingen ville bli påmind om klimatkrisen också, mitt i en pandemikris. Det kändes övermäktigt. Så istället ökade inspirationssökningarna, som inte sällan blickade långt tillbaka i matkulturen. Här kommer toppnoteringarna på era receptsökningar och då jämfört med samma period 2019 året före pandemin. Receptsökning på tomatsås till pizza. Sökfrekvensen gick upp med 420%. Hemmapizzan blev den samlande trösten. Hasselbackspotatisen rusade den också. Upp 174% i sökstatistiken. En guldkant på tillvaron. Så också klassisk husmanskost som raggmunk och kålpudding. Mer än dubblerade söksiffror. Det var som att livet i karantän och avskildhet endast kunde klaras av om vi länkade samman med vår uppväxt och mathistoria. Men det var en receptsökning som överraskade mig mest. Det var den på äggstanning. Förstås är den oumbärlig för att göra pajer och gratänger. Men den hade tydligen blivit bortglömd på 2000-talet. Och det trots att den bara består av två ingredienser, ägg och mjölk. Så gick sökfrekvensen på äggstanning upp med över 35 000%. Nu har vi precis kommit igenom pandemin, men fått nya kriser som oroar. Ett ryskt överfall på Ukraina och kriget helt nära oss. Som lök på laxen, rusande energi- och matpriser och en inflation på runt 10%. Plötsligt handlar vår tids matkultur om livsmedelsberedskap, prepping och kanske inte göra så mycket ugnsmatlagning för att spara på den dyra elen. En sån här cocktail av störningar och turbulenser i politik, ekonomi och värderingsskiften har i historien ofta inneburit att matkulturen stuckit iväg åt ett nytt håll. Men det har skett först när tiderna har blivit trygga igen. Det finns faktiskt några sådana här rätter som fötts ur kriser. 1950-talets framtidstro efter beredskapstiden och andra världskriget skapade maträtter som smörgåstårta, korvstroganoff och potatischips. Och ni som var med på 1990-talets finanskris minns kanske att det var vid den här tiden som man för första gången kunde äta fredagsmys med tacos, uppleva en kebabpizza eller äta den svenska varianten på en quiche lorraine, Västerbottens ostpaj. Men kreativiteten efter 90-talskrisen släppte också lös saffranssemlan och ädelost på pepparkaka. Det är möjligt att 2020-talets slut kommer att innehålla lika stora förändringar. Efter krisen, när allt blir bra igen, vill vi blicka framåt med nya maträtter. Även om en ny smakkombination först bara levererar ett mer generat skratt. Quincy Jones jublande soul och gospel med hallelujakören ur Händels Messias. Rytm, utlevande körsång och julens glädjebudskap. Allt i ett. Det är särskilt två saker som sticker ut med julen. Det ena är länken tillbaka till tidigare generationer av förfäder och ursprung. Men den andra är nästan häftigare. Det är att julen med stort J är kanske vår enda globala och mänskliga fest som innefattar alla. Julen firas idag i stort sett i hela världen på något sätt. Den är inte längre endast en kristen fest, tvärtom. Det här är en årsskiftesfest och hela världen vill gemensamt se framåt. Juldekorationer återfinns i muslimska länder. I Kuala Lumpur hänger julens glittriga stjärnor över gatorna. I hinduiska New Delhi går det jultomtar i shoppinggallerierna. Det är en tid för gåvor. Men också det shintoistiska och buddhistiska Japan är julfirandet igång. Där går många på julaftonen till den amerikanska snabbmatskedjan Kentucky Fried Chicken och äter friterad kyckling, men också kakor och champagne. Och i USA har man två glada julhälsningar att välja på. Antingen det kristna, Merry Christmas, eller det mer neutrala Happy Holidays. Eller så kan man dra in Happy Chanukah i hälsningen, eftersom den judiska Chanukah-festen oftast ligger precis intill julen. En sak är lika i alla de här julfirandena, en gemenskap mellan människor. Och det oavsett om förråden är tomma på grund av kris eller krig, eller att man själv saknar pengar till julmaten, eller om man är på flykt. Kanske är julens bästa budskap att vi trots allt alltid berörs av varandra, som en enda gemensam mänsklighet. Tack för att ni har lyssnat.
I played my day for him when men of good will live in peace again. Then peace on earth, can it be? Can it be? It's a pretty thing, isn't it?
Producent Karin af Klintberg och tekniker Emilia Martin. Varför äter vi inte foderpellets? Vad är skämsmat? Och hur kan maten avslöja vilket parti någon röstar på? Svaret på de frågorna finns i Rickard Tellströms sommar från 2017.
Låt mig ställa en fråga. Brukar du känna att andra kollar ner i din varukorg på snabbköpet? Eller att folk tittar allt för intresserat på dina matvaror som åker på rullbandet i kassan? Du är inte ensam. Du känner helt rätt. Vi tittar mycket i smyg på varandras varor i affärerna. Men vad är det då vi spanar efter? Jo, vi människor håller noga koll på varandras mat. Orsaken är att vi laddar mat och livsmedel med olika slags betydelser. Genom att kolla på andras livsmedel, nästan som att läsa av dem, kan vi bilda oss en uppfattning om människor utifrån den mat som vi ser att de köper eller äter.
Sommar med Rickard Hellström finns i appen Sveriges Radio Play.